Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Då rullar vi då.
Ja.
Hej och hjärtligt välkomna till Stilsamtalet. Mitt namn är Fredrik Sten och jag sitter just nu i en vacker våning hemma hos podcastens första gäst på Banergatan på Östermalm i Stockholm. Dagens gäst har beskrivits av Magdalena Ribbing som en person som är naturligt artig på det sätt som förr beskrevs med ordet väluppfostrad. Hur vass han än må vara i skrift och tal när det handlar om debatt och åsikter är han oföränderligt hövlig i sällskapliga sammanhang. Beteckningen älskvärd har han tidigare sagt sig kunna tänka sig att förknippas med på sin fritid. Men hur har han då fått denna till synes helt spontana artighet? Den som kommer utan minsta ansträngning som ser så självklar ut. Det är nu vi ska försöka ta reda på det. Så låt mig presentera ingen mindre än hela Sveriges favoritförfattare Jan Guillou.
Tack för de vänliga orden.
Du fyllde år här om veckan också. Jag vill passa på att gratulera dig på födelsedagen lite så här i efterhand också.
Ja, tackar.
Hur firade du?
Jag var ensam på landet och satt och skrev. Det var liksom inte, det var inte mycket mer än så. Därför att vi har ju den ordningen i den lilla familjen om två. Så vi nu är att Ann-Marie, min fru, jobbar ju här inne i Stockholm. Och jag, under de perioder när jag skriver så sitter jag ute på landet. Isolerad därför att det är nog det enda sätt att man kan få det här arbetet gjort. Om jag befinner mig i Stockholm nämligen så riskerar jag hela tiden att bli forecheckad av mina kollegor som säger kom hit, svara på det, gör det, delta i den här debatten, sägs i, reta upp de jävlarna eller någonting sånt. Men när jag sitter 13 och en halv mil från stan så klarar jag mig från det.
Ja, vad skönt. Det kanske till och med är så att även telefonen är avstängd då och då.
Nej, men jag har ingen mobiltelefon utan jag har ju bara en sån där riktig telefon.
Aha.
Och när folk ser ett riktigt gammaldags telefonnummer så vågar de inte ringa längre. Så telefonen är mestadels tyst därför att det är ett sånt där nummer 0173. Mm. Och det är ingen som tror på.
Men hur ser ditt liv ut nu för tiden?
Ja, det ser ut så att första halvan av året är min sunda period på det sättet att jag skriver. Januari, februari, mars, april, numera också maj. Och då äter jag mycket frugala måltider där på dagarna. Det kan bestå av sånt som en burk tonfisk. Sen har jag en timmes gymträning varje dag så att jag går ner 10 kilo och kommer ut ur denna arbetsperiod som en sund och frisk människa till sommaren där inte så mycket händer, men sen kommer hösten och då innebär författaryrket numera att man åker omkring och pratar om sig själv på olika språk med olika sammanhang och äter mycket sena måltider och dricker för mycket vin och går upp de där 10 kilorna igen och sen så kommer det då en jul- och nyårshögtid som vi tillbringar mestadels vid ett varmt hav och sen börjar de.
Fantastiskt, det är en utstuderad variant av jojo-bantning då,
ja,
det är upp och ner och det är upp och ner
10 kilo, nu är jag på väg att ta bort de där 10 kilorna som jag gick upp i höstas.
Vad är det som har gjort att du har lagt till den här majmånaden i ditt skrivande?
Att man blir äldre och långsammare och det går trögare att arbeta.
Skulle man kunna säga att du kanske är, du avväger mellan sättet du skriver på mer nu än hur du gjorde tidigare?
Det kan också vara det att Men jag blir i alla fall mer prövande i det jag skriver nu än på den tiden det gick så där väldigt enkelt. Hamilton-böckerna på mellan 80- och 90-talet, de var alltid klara mellan 14.30 och 15.30 på Valborgsmässoafton. God tid innan gästerna kom. Men det är så enkelt går det inte längre. Så att det tar en månad längre att göra en roman.
Mm. För det som du håller på med nu är en ytterligare bok i sviten Det stora århundradet.
Mm.
2011 kom Brobyggarna, 2012 Dendy, 2013 Mellan rött och svart, 2014 Att inte vilja se, 2015 Blå stjärnan, 2016 Äkta amerikanska jeans och 2017, året nu som har passerat, så kom 1968. Men årets bok då?
Mm.
Vad heter den?
Den heter Die wir träumen töten schlafen nie. Det vill säga på svenska, de som dödar drömmar sover aldrig. Det är en graffiti från 70-talet i Tyskland som egentligen innehåller det dystra påståendet att vi i den här extremvänstern som det då handlar om kommer att bli dödade och eller fängslade. Och det var också för de som dödar våra drömmar, de sover aldrig.
Nämligen. Nej, de är kontinuerligt igång.
Ja,
det är dygnets alla timmar.
Där lyser flitens lampa.
Både nära och långt bort.
Den säkerhetstjänst som ansvarar för jakten på de västtyska terroristerna fyrdubblades under loppet av några år. I både personal och ekonomiska resurser. Så att det blev, alltså, om man kan tänka sig om den välorganiserade västtyska staten verkligen tar krafttag, då ska man inte vara på andra sidan.
Nej, men om vi nu är nere i Tyskland också. Jag skulle kunna tro att du är ständig besökare på Kungliga biblioteket.
Ja.
Har du tagit någonting ifrån något av de tyska bibliotekerna?
Nej, för att det vill säga jag har ju läst en del tysk litteratur under den period jag håller på med, nämligen 70-talet. Mm. Och men i och med att jag kan den motsvarande svenska historien så väl, så handlar det då om att väva in den tyska kontrasten. Det är nämligen så här att Sverige tillhör ett av de få, Sverige och Norge och Finland är de enda länderna i Västeuropa som inte drabbades av vänsterterrorism. Och jag vet varför.
Jaså? Och det får vi nu läsa om.
Ja.
Mm. Då ser vi fram emot den. När släpps boken?
Den ska vara klar till bokmässan i alla fall i september i år. Det är i alla fall planen, det brukar vara så. Då ska vi se. Jag är alltså född 1944. Och då uppvuxen i den första barndomen fram till 12-13 års ålder i en sorts högborgerlig storfamilj i Saltsjöbaden. Mm. Där stilen var mycket noggrant genomtänkt i allt, får man väl ändå säga. Alltså det var det var exakta detaljer i klädedräkt vid olika tillfällen och sånt där. Till julaftons middagen så uppträdde gammel onkel Lulle alltid i röd fluga till smokingen.
Mm-hmm.
Och det ansågs lite järvt. Men ändå ja, lite humoristiskt.
Ja, lite humoristiskt.
Trevligt sådär. Det är inne på 60-talet. Vi har genomgått det amerikaniserande 50-talet. Den svenska klädstilen har övergått mer i fritidsstil.
Mm.
Det som för oss i middagens ögon är självklart var någonting helt nytt då. Än idag måste jag säga att jag har svårt för folk som går omkring i gymnastikskor. Men vilket ju alla gör av någon anledning. Så det måste ju vara obekvämt, det måste vara inte så bra för fötternas välbefinnande, det är inte så bra för lukten, ingenting sånt. Men ändå så har denna amerikanisering i det här exemplet nu slagit igenom fullständigt, som vi vet. Till och med på nu vintertid går folk omkring i gympadojor där ute. Alltså denna amerikaniserade utveckling mot mera fritidsstil i klädseln, den börjar ju nu på 60-talet. Jag tror fortfarande inte när jag tog studenten att folk gick omkring i gympadojer. Ja, en del kanske gjorde det, men det, alltså, det har inte riktigt kommit igång. Däremot så är ju striktheten i uppförandet förslappad. Det är så här, umgänget är mycket ledigare.
Ja, men någonting som jag har märkt är att folk hälsar inte på varandra heller längre. Möter man varandra i en trappuppgång så är det många som tittar i sin telefon och går ut och, utan att säga hej eller god dag eller god eftermiddag. Eller...
Ja, det där är ju en osäkerhet i uppträdandet som den gamla stilen egentligen var till för att ta bort. Alltså, det här är ju ett lite känsligt ämne för många blir sårade. Och man kan lätt framstå som någon gammaldags snobb och väldigt konstig person om man talar för ett artigt uppträdande. Meningen med den dressyr som man genomgick som barn förr i världen var ju inte att skapa osäkerhet, utan tvärtom. Och det är en fördel som man har sedan hela livet igenom, att om man går in i ett rum och vet exakt i vilken ordning man hälsar på folk, att man inte ens tänker på den saken, så är det en fördel i livet och det gör umgänget lättare. Ja. Vilket ju var meningen, medan många idag tror att det är till för att göra det svårare, att det ska skapa att stilen ska vara ett sätt att utesluta andra ur gemenskap, och det här är i grunden ett missförstånd. Men samtidigt så har jag ju sett att om man som vuxen försöker lära sig det man inte fick lära sig som barn, alltså studera Magdalena, så uppstår ångest. Jag har ett oförglömligt minne av hur jag satt på en jaktmiddag för sådär 10-12 år sedan.
Vart befinner oss?
I Södermanland, där såna här rika direktörer hyr, inte bara jakt, de hyr även greve och grevinna. Det ingår. Så att greve och grevinna ska sitta och låtsas att vi är deras gäster på allvar. De skulle aldrig ha bjudit någon av oss. De har ju sådana där hus med tak där bara takreparationer går upp på tusentals kronor varje år. Så att de har då sådana här betaljakter. Och eftersom våra direktörer slutade spela golf på 80-talet, när det blev demokratiserat nämligen. Alltså det finns ju golfbanor överallt, det är liksom ingen exklusivitet. Och så det är golfbanor all over the place. Och det betyder att direktörerna på 80-talet lade sig till med jakt istället. Segling är för svårt och för dyrt. Alltså har man inte seglat sen barnsben, då ska man inte inbilla sig att man kan börja med den. Med den
då blir man sporten. En fara ute på Sandhamn istället.
Ja, då blir man en fåne ute på Sandhamn. Men jakt under välorganiserade former, så att man i häng där man sitter uppe på skyddstolar och sånt där, och så kommer det personal och knuffar fram djuren. Det är jakt i den meningen. Det kan ju direktörerna syssla med. I jakt ingår då också, eftersom de vill härma äldre tider, jaktmiddag. Och nu sitter jag alltså... En direktör lämnade återbud i sista stund, och Leif G.W. Persson var där och han kände ju mig. Och då ringdes jag in för att fylla den sista platsen. Grevinnan har nu fått i nåden att i alla fall titta på gästlistan för att välja vem hon ska ha till bordet. Och då, jag är säker på att hon inte visste vilka någon av de andra direktörerna var. Men mitt namn känner hon förstås igen. Ja. Så jag får då föra värdinnan till bordet. Okej. Då är jag bra placerad nere vid ena kortänden på bordet. Så jag ser alla de andra. Och nu ser jag hur dessa i andra sammanhang så vansinnigt självsäkra människor. Alltså killar av du vet vilken typ. Svettas av nervositet, korrigerar varandra, slåss som brödbit. Utstrålar ångest av att nu har de studerat Magdalena. Så och lärt sig en massa regler som de nu ska komma och memorera. och blir oense om det där och lider alltså av sina studier i Magdalenas bordskicksinstruktioner, eller vad det kan ha varit för någonting som de nu särskilt har inhämtat. Och mot slutet av denna jag har en värdinna att konversera, det är världens enklaste. Det här måste vara en karolinergård, säger jag. Och så tar man det därifrån. Jag sitter och väntar på, vi är nu en två tredjedels in i dessert. Jag sitter och väntar på att värdinnan ska lägga upp servetten på bordet. Det är startskottet till mig att hålla takthåll. Då lutar sig en av de här direktörerna fram med blodsprängda ögon. Och jag får en sån där vision av en skämteckning av Oa Andersson framför mig. Du vet väl att du ska hålla takttal? Och jag säger, tack kamrat för tipset. Det ska nog ordna sig. Men alltså, sensmoralen i det här är att det som en gång var till för att underlätta omgänget ställer idag till det och skapar väldigt mycket osäkerhet, för att den som inte har fått den här borgerliga konvenansens regler instoppade i huvudet före 7 års ålder i stort sett, eller fram till 12 års ålder åtminstone, har tydligen svårt att plugga. Det här ska inte pluggas, det här ska vara. Det här ska ju vara en självklarhet i beteendet som inte längre är självklarhet, därför att tiderna har förändrats, därför att vi har blivit ett annat folk. De borgerliga idealen har, med rätta i många fall, ersatts av någonting annat, ett mer jämlikt samhälle och sånt där. Och det skapar osäkerhet på ett intressant sätt.
Men just den här spontana artighet, det är ju någonting som man skulle kunna säga i stort sett inte existerar idag.
Nej, och det har med den här osäkerheten att göra. Om man inte vet om man ska hälsa på värdinnan eller värden först, så blir en spontanitet i hög grad lidande av det.
Om vi kastar oss in lite längre fram med din skoltid, jag tänker vi bara skulle toucha vid det. Så som många andra vet så gick du på internatskolan Solbackas läroverk. Vad betyder den här tiden för dig?
Ja, alltså meningen med internatskolor är att eleverna uppfostrar varandra. Det är inga lärare eller så som instruerar en i klädsel eller bordskick eller sånt där, utan det gör de äldre eleverna. I vad mån man inte har det med sig hemifrån, vilket på internatskolor de flesta nog har.
Kan du se någon skillnad från tiden på Solbacka när du var där till att du sen kom vidare till internatskolan Viggbyholmsskolan i Täby? Skilde sig de åt hur man betedde sig?
Ja. Det var också ganska roligt. Jag kom ifrån det här Solbackaskolan när jag slutade där i realskolan, vilket betydde att sen kan jag komma in i gymnasiet. Gick de två första åren på Stockholms samgymnasium i skolan i Stockholm, och sen skulle jag byta till Viggbyholmsskolan som dagelev. Men jag visste ju att det här är en internatskola. Men tänkte, det är ju inget problem att gå på internatskolor om man tillhör de högsta klasserna, vilket är frågan. Det är ju värre när man är realskoleelev och ska ha stryk varje dag. Och när jag då kommer dit, som på den första lektionen, så tilltalar jag läraren i, om det var historia eller kristendom, doktor Merske. Och det är helt korrekt, för han är disputerad. Året är 1963 nu, i 1500, var vi befinner oss i tiden. Och hela klassen brister ut i skratt, därför att på Viggbyholmsskolan var man då, 1963, du med lärarna. Och det var en chockerande nyhet för mig, men det är inte på något sätt oangenämt. Så att Viggbyholmsskolan är motsatsen till Solbacka och Lundsberg, en sorts liberal, frisinnad, modernt tänkande skola, medan de klassiska internatskolorna är till för att vidmakthålla vad som sakligt sett är ett engelskt ideal från förra sekelskiftet.
Är det stiligt att gå på en internatskola, eller är det bara en fabrik idag, de som vi har, en fabrik för överklassen?
Ja, alltså det har med överklass och blivande överklass att göra. Det finns en mycket liten minoritet i Sverige som har behov av Lundsberg. Det är ju nämligen så att i Sverige kan man till skillnad från i Norge inte komma in i överklassen genom att bli förmögen. I många länder, i och med att blir man, har man flera hundra miljoner så är man överklass. Mm. Så är det icke i Sverige. I Norge, enkelt, man har en livsmedelsfirma som heter Rema 1000. Och sen köper man en jävligt stor segelbåt och har ett jävligt stor hytte på landet, då så är man överklass. Nix i Sverige. Det är ju, för att det är ju inte så att om vi tar något exempel som alla känner till, Skandia-direktörerna. De stjäl en miljard från aktieägarna, företaget går under och de är nu väldigt rika. De köper, en av dem köper till och med ett slott vid Mälaren. Så nu bor han ståndsmässigt och nu är han kolossalt rik. Och han är inte överklass. Han blir inte bjuden till de fina bjudningarna. Och hur ska man lösa detta? Jo, hans barn och kanske en generation till måste gå på Lundsberg. Därför där kommer de nu att i umgänget att lära sig det som de inte har fått med sin barnuppfostran. Jag tror inte att sådana här direktörer som byter namn och sånt där och blir och stjäl mycket pengar, att de är, behärskar den borgerliga stilen. Utan det kommer barnen att få lära sig på Lundsberg av sina kamrater. De kommer också att lära sig att tala på samma sätt som de andra eleverna på Lundsberg. De hamnar i rätt umgänge. De kommer att gifta sig in i den här kretsen. Och två generationer senare så har Skandia-direktörens barnbarn kommit in i överklassen. Det är alltså lite svårare i Sverige.
Det är lite så. Man måste ha ett längre perspektiv och plan för det här.
Ja, man får inte tjäna upp pengarna själv. Så det, börjar med. Det är nya pengar, det är förfärligt.
Ja, och till de här stora godserna som köps också så är det också intressant. Någonting som jag har lagt märke till, att så fort du har fått pengar, då ska du gå iväg och köpa en Ferrari. Eller en grandios Porsche. Det borde i min värld vara så att den istället som vill tillhöra ett övre skikt kör exempelvis Volvo.
Ja, så är det. Så är det. Alltså med en... I min skånska bekantskapskrets av den typ du just nu refererar till, så är det bara Carl Piper som har någon sportbil. Men han är lite ursäktad, för han var nästan lite reseförare ett tag sådär.
Den, och då kan man nästan säga att
det är gammalt ungdomsintresse han har sådär. Men annars, på gårdarna i Skåne så står det Volvosar. Ja, alltså skulle vi kunna tänka oss olika vägar. Jag valde till en början den mest traditionella borgerliga studiegången. Jag läste juridik. Låt oss säga att det här inte hade varit 60-tal. Låt säga att jag hade varit 10 år äldre eller 10 år yngre, vilket som. Jag är inte 24 år 1968, utan jag är 24 år 1958. Då hade jag gått omkring i kavaj och bruna skor på förmiddagen redan som student, och sen hade jag hamnat i ett juridiskt yrke där man i professionen hela tiden klär sig i en sorts uniform bestående av moderiktiga kostymer. Men nu var jag 24 år 1968, och det är någonting annat. Då är klädmodet i viss mening väldigt amerikaniserat, för att vi ser ut som den amerikanska proteströrelsen är här. Och jag valde ett annat yrke som är mer direkt politiskt och som stämde med då vad jag ville i livet, nämligen journalistik istället. Och i journalistiken har man en bohemisk tradition i stil och uppträdande som är lite av journalistens adelsmärke sådär, att gärna vara den sluskigast klädda på festen därför att jag ingår inte riktigt i er gemenskap. Jag är någonting annat. Jag är den iakttagande journalisten. Så journalister har i nästan alla tider varit klätt ner sig i förhållande till omgivningen för att göra den här markeringen. Fram till idag, då det finns ett intressant undantag, sportjournalister i TV. De härmar de amerikanska sportjournalisterna som alltid sitter i slips och sådär. Så att nu sitter det svenska och talar svenska, men de ser ut som amerikaner, de här sportjournalistkollegorna, i sina slipsar. Annars är det nog fortfarande så att den journalistiska klädseln är av tradition mer bohemisk, och att det är ett sorts sätt att markera vår yrkestillhörighet.
Stil, är det en klassfråga?
Alltså, när vi talar om den här, som vi hittills har pratat om, den här konventionen kring stil, uppträdande, artighet, hälsa på rätt person, rätt ordning, allt sånt, så är det en klassfråga, därför att de som tillhör den gamla överklassen har fått det med barn och fostra. Mm. Och de som vill komma in i överklassen, de här direktörerna, de pluggar Magdalena så ögonen blöder, för att de har insett att utan att tillföra den här stilen så kan man inte komma in i överklassen. Mm. Det finns ingen direktör som klär sig bohemiskt.
Nej, det är inga Savile Row-kostymer eller tydligt skräddade kostymer. Sådana.
Nej, de ser... Alltså, det är... Man ser ju så här... SE-banken har bolagsstämma eller någon, och så ser man en rad direktörer, en enstaka kvinna på den här första raden. Och de är ju påfallande lik. De är halveleganta. Jag tror att jag undrar om det inte är nästan en psykologi i deras krets att man ska vara klädd på ett visst sätt, men man får inte vara klädsnobb. Jag tror att de tycker det är fjolligt med de här hårda killarna, för de är ofta hårda killar, att de tycker att det är fjolligt på något sätt att gå för långt, så att de sitter i rätt ointressanta kostymer allihop. Mm. Och jag tittar mycket på deras skor också så där, och har ingen känsla riktigt för det där heller. Och då kan det vara så. Det här är ju verkligen kretsar som jag bara har studerat, inte känner på något sätt. Att det finns ett underförstått mode där som gör att man får inte springa omkring i Savile Row, som du nämnde. Nej. Alltså engelsk superskräddar välgjorda kostymer. Därför då skulle man göra sig lite för mer än kamraterna. Och det har ju mycket med stil att göra. Ska man sticka ut så tar man risk, både om man gör det så att säga downmarket eller upmarket. Det är moln som hänger över alla, hela den här saken vi talar om nu.
Du är nyligen hemkommen från Afrika också, en jaktresa.
Ja.
Någonting som har varit en tradition sedan länge.
Sen 15 år ungefär, för att vid 60 års ålder så insåg jag att jag var för gammal för Sibirien. This is no country for old men.
Kanske lite kallt.
Nej, det är inget bekymmer. Kylan har där var alltid till min fördel, eftersom jag som västerlänning har bättre kläder än omgivningen. Mm. Så fryser jag mindre, och det är en manlighetsgrej där borta att inte frysa.
Okay.
Så, och jag behöver, eftersom jag rider sämre än samtliga i den kretsen, så behövdes varje liten sån fördel. Men det var också så att ännu för 15 år sedan så skulle man i stort sett ha dött av ett benbrott. Mm. Men långsamt, under lång och svår transport, för att det är oändliga landskap i de här länderna, man är långt borta. Och det var det ena som fick mig att tänka efter, och det andra var att den hederlighet som präglade Sibirien och omgivande länder, Kazakstan, Kirgisien och sånt där, när jag kom dit kring 1990, alltså sovjettiden, då uppträdde alla som i en sovjetisk propagandafilm så där, att här i Sibirien själv inte, för att det är omoraliskt. Det är också för övrigt mot lagen. Du kan lägga ifrån dig kikartsikten och allt. Den mentaliteten försvann, så nu börjar de fuska, för att de skulle införa kapitalism och frihet. Och de är itutade att kapitalism, det går ut på att bara stjäla och lura.
Enbart. Alla är bovar och banditer.
Ja, så jag... Kring då 1990 så var det okej, men mitten av 90-talet när friheten och kapitalismen hade börjat sippra in i folks medvetanden och det dessutom var farligt, så tänkte jag att man kanske ska försöka med Afrika.
Det är också lite mer behagligare klimat.
Oh ja, man går omkring i kortbyxor och hettan är inget problem, man har hatt och dricker mycket vatten.
Är det så man ser Jan Guillou på savannen?
Ja, men jag hade väldigt starka fördomar mot Afrika som jag tror att jag kan tänkas dela med många. För det första är det så att 90% av alla de naturfilmer vi ser från Afrika är filmade i Serengeti eller Ngorongoro. Alltså två väldigt extrema platser. Särskilt när gnuerna migrerar fram och tillbaks så ser det miljoner djur. Men det mesta, Afrika ser inte ut så, men just i Serengeti under vissa perioder på året när filmarna är där ser det ut så. Så man får en föreställning om att jaga i Afrika, vadå? Alltså skjuta ett slumpmässigt skott ut ur savannen och se hur många man träffar eller vad. Och det andra förhållandet är att de här direktörerna som jag berättade om som pluggade Magdalena, de jagar i Afrika. Och det heter så. Och när jag har sett dem eller hört dem komma hem efter 14 dagar i Afrika med en trofésamling som motsvarar Hemingways samlade liv förutom noshörningar möjligen, så tänker man, så bekräftas ju den här bilden att det är inte jakt, det här är någon idiotsysselsättning.
Någon form av industri.
Ja, och det är det. Därför de åker inte till Afrika, som de säger. De åker till Sydafrika. Och det är någonting annat. Alla djur i Sydafrika är privat egendom. I större eller mindre jaktfarmer. Och man kan komma som drive-in till en sån jaktanläggning. Ta i receptionen, fylla i en blankett vilka djur man vill skjuta. Vilken storlek. Och sen får man göra det. Och därför att de är inlåsta i så pass små kättar. Och under natten sorteras de om beroende på vilka beställningslistor man har fått in från receptionen. Så att de är uppställda, färdiga att skjutas i gryningen. Och det är klart att de här direktörerna kan komma hem med... Fast jag har aldrig förstått hur de berättar sina jakthistorier. Men att de kan skjuta väldigt mycket djur på mycket kort tid under de här formerna, det är begripligt. Och den här två informationerna samtidigt gjorde att jag tyckte att Afrika verkade fullständigt hopplöst, idiotiskt, ovärdigt. Men den danska jaktfirma som har organiserat alla mina resor till österut, nu skickar vi dig på en buffeljakt i Tanzania och så kommer du att få uppleva någonting helt annat. Och det hade de alldeles rätt i, för nu är det vildmark, nu är det riktigt. 3 veckor för att få tag på 2 bufflar istället för liksom, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Och sen dess har jag som många andra blivit väldigt biten av Afrika. Varit där i 15 år varje år och nu är det tyvärr slut på det också för att jag börjar bli för gammal för det med. Utan den här kommersiella jakten skulle allt djurliv i Afrika utrotas. Så är det. Det här är den enskilt viktigaste faktorn som håller djuren vid liv för att de har ett ekonomiskt värde. Och som håller tjuvjägare borta. En tjuvjägarens liv blir väldigt mycket enklare om man tar bort jakten. Som i Kenya, där stora delar av Kenya är allt vilt liv utrotat därför att de förbjöd jakt. Mm. Därtill påverkade av såna här inflytelserika påtryckargrupper.
Mm. Hade du någon jaktlycka senast nu i Afrika?
Ja. Det var i Uganda som jag aldrig har varit i. Mm. Och det var 4 djur som bara finns i Uganda som jag ville se. Mm. Och det fanns något skjutbart djur till och med skjuta. Och det gick alldeles utmärkt.
Var det någon trofé på någon av dem?
Ja, det har det. Nile bushback. Det är en av 6-7 olika arter av bushback i Afrika, men den här finns bara i Uganda. Uganda cob finns bara i Uganda.
Ja, Sibirien har vi lagt bakom oss och Afrika kanske vi känner att kommer det bli någon mer gång i Afrika?
Ja, en gång till. Jag ska åka till södra Etiopien i höst någon gång.
När du har lagt Afrika bakom dig, då återstår jakten i Sverige.
Ja, eller i Polen eller i England.
Om man ser Jan Guillou ut i skogen i Sverige, är det den brittiska jaktstilen som...
Nej, det här är mycket roligt.
Jag har sett nämligen en fantastisk bild på dig i brittisk jaktklädsel.
Jo, men det var någon idiotgrej som vi skulle göra för grabbarna på Fagerhult. TV-program med, vi var tre stycken, och sen var det någon av kamraterna som fick något jävla klädfirma att sponsra oss, och då måste vi klä ut och sådär. Nej, jag har aldrig engelska kläder i jakten. Av det mycket enkla tillfället skälet att vi är inte i England.
Nej.
Och engelska kläder är i huvudsak gjorda för att stå mot fukt, såklart. Mm. Medan vi har större behov att skydda oss mot kyla. Och vi har ändamålsenliga kläder, för det är gjorda i Skandinavien eller Nordamerika. Så, men att se hur nu det blir allt vanligare att folk vill uppträda i engelska kläder, därför att det här modet sprider sig.
Mm.
Jag tror att direktörerna har mycket med den saken att göra. Och när man går ner på de stora jaktaffärerna nu, så har det skett en påtaglig förändring. Att bland deras kläder så dominerar nu, åtminstone i Stockholm, dominerar de opraktiska engelska kläderna. Galgarna där, medan förr var det mera boniga, mindre eleganta, men mera ändamålsenliga kläder. Men jag har behållit de ändamålsenliga kläderna.
Du beskrivs ju ofta som en av de främsta, eller rent av den främsta bland författare, i egenskap att göra research inför dina böcker. När det kommer till rent sartoriella beskrivningar om hur människor klätt sig genom tiderna, hur mycket tid och vikt lägger du vid att dina karaktärer i böckerna klär sig korrekt för tiden?
Ganska mycket, jag är road av det. Och nu det här århundradet som jag håller på med, där har ju modet skiftat högerligen, såklart. Ja. Va? Från sekelskiftets fantastiska damhattar till exempel, som ju man kanske inte skulle börja ha i blåsväder, men som ju var väldigt stiliga och sen inte har återkommit. Dammodets insnördhet till frihet. Nu när jag håller på med 60-talet, så är det ju också så att, och 70-talet, så kommer jag komma in på velourpappor och sånt. Jag tyckte väl att det var omanligt, antar jag.
Ja, Jan Guillou i velour, det hade varit något.
Ja, det hade varit något. Så klädernas och modets växling, det är kul. Det det har varit roligt att titta på gamla fotografier från 20-talet, hur såg smokingslagen ut då, och sen i nästa scen kunde skriva det precis.
Nej, men det är intressant det här, för de krymper och de blir större. Det är ungefär som kvinnornas kjolar, de blir längre och de blir kortare. Ja. Vilken av alla de här karaktärerna i böckerna anser du är den som har framträtt mest stilsäker?
Det är utan tvekan Carl Hamilton. Naturligtvis, jag menar, tänk efter. Efternamnet antyder på vilket sätt han har uppfostrat.
Ja.
Och sen är han officer. Och det betyder att han har då gått igenom det som alla officerare går igenom. Som på en internatskola, föreställer jag mig, att man blir korrigerad och undervisad och instruerad i allt som har med det militära modesdetaljer att göra, och det är ju rätt komplicerat. Ja, vid Hamilton, eftersom han utmärkte sig så mycket, så hade jag dessutom rätt kul med att göra rätt och fel ibland, som skämt och ibland inte, på alla hans släpspännen, som det heter.
Ja, hur de ska sitta.
Och i vilken ordning de ska sitta.
Och för det där finns det många som har åsikter om och tycker, och sitter verkligen den där rätt nu kopplat till det här reglementet och inte.
Så när ingen romangestalt har varit i närheten av Hamiltons yrkesmässiga krav på perfekt klädsel i många situationer.
Finns det, när du tog fram karaktären Hamilton, finns det någon levande person som du har haft som inspirationskälla?
Ja, men han heter Oxenstierna. Det är nämligen så, det har att göra med en bild från 60-talet. En person står i en talarstol och agiterar för ditt eller datt. Och vad han säger spelar ingen roll, för det har jag hört förut. Men han är den perfekta skämtteckningen från Svenska Dagbladets ledarsida på hur en vänsterextremist ska se ut enligt skämtecknare och Svenska Dagbladets ledarsidans uppfattning. Han har börjat hår, han har utstående skägg, han har runda glasögon som John Lennon, han har jeans med hängslen på, vilket då antyder en arbetarklassbakgrund till skillnad från vanliga jeans. Och arbetar då rubbet. Och det är en sån fantastiskt kul bild. Och det ska bli bättre, för att när han har pratat klart så säger mötesordföranden: ja, vi tackar kamrat Oxenstierna för det inlägg. Och det är ju så fantastiskt bra. Alltså det är bara två ord.
Ja visst.
Kamrat Oxenstierna. 400 års svensk historia susade genom rummet. Så Hamilton skulle så att säga heta Oxenstierna från början. Kort studium av adelskalendern gav då vid handen att det var inte så lämpligt, för att det fanns bara en handfödd Oxenstierna kvar. En skånsk jaktkamrat löste dilemmat för mig och säger att jag tycker du ska ta Hamilton. Ja, du ska Lennus Pettersson. Finns hur många som helst.
Och på den vägen är det.
Och på den vägen blev det att Oxenstierna fick förvandlas till Hamilton.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du har ju själv erfarenhet av den svenska militären. Dock aningen kort. Ja. 3 månaders grundutbildning innan du marscherade ut.
Ja, han blev korporal innan jag hemförlovades på alltid på grund av att jag var fransk medborgare.
Ja, det är för mig ett mysterium hur man har lyckats få det genom systemet.
Ja, nej men alltså jag anmälde detta förhållande vid mönstringen. Men då har man ju genomgått hela proceduren först innan man till slut kommer fram där det är en kritcirkel där det står stå här.
Ja, till yrkesvägledaren.
Ja, där de ska placera mig någonstans. Då anmälde jag att jag var fransk medborgare och legitimerade mig med mitt pass. Mm. Och så uppstod en kort förvirring, så gick jag hem och trodde att det därmed var saken klar. När jag ett par år senare inkallas så förutsätter jag att det här är korrekt. Mm. Alltså de menar att eftersom jag bor i Sverige, domicilprincipen snarare än nationalitetsprincipen. Mm. Så då ryckte jag in. Jag är på intet sätt pacifist eller motståndare till en värnplikt eller någonting sånt. Och så upptäcktes lik förbannat den här saken efter när då just har blivit korporal. Så att jag är den enda franska korporalen i svenska flottan, åtminstone i modern tid. Och sen ansökte jag då om svenskt medborgarskap i samband med IB-affären och sånt där. Det var opraktiskt av olika skäl att vara utländsk medborgare. Då kommer en ny inkallelseorder, det vill säga först en blankett där säger att eftersom du har fyllt 30 år så behöver du inte göra lumpen. Jag har sett bara ett kryss i den här rutan, och då satte jag kryss i den andra rutan för att göra lumpen. Och då kom det tillbaks. Satte kryss igen. Och då kommer den kommendörkapten Bedouard, komiskt nog med ett franskt namn då, hem till mig för att övertala mig att inte göra lumpen.
Vad kommer sig där då?
ÖB ville inte ha med mig i försvaret för han var kränkt över det där med IB-affären.
Men hade det inte varit bättre att tagit in dig och skolat dig till en fantastisk underrättelseofficer istället?
Ja.
Med tanke på det grävande arbetet IB-affären.
Ja.
Det har varit en perfekt fallskärmsjägare.
Ja, ja. Och efter ett tag säger jag till kamratkommendörkaptenen att vänta nu, inser inte du hur besynnerligt det här är, det här samtalet vi för? Här har vi problem med värnpliktsvägrare och en ideologisk pacifistisk kampanj mot försvaret. Och så kommer du hem till mig som absolut inte är värnpliktsvägrare, som är anhängare av ett sådär, och som vill göra min medborgarplikt. Och så ska du övertala dem att inte göra. Ja, så här, du har rätt. Förstås. Men då gör vi så här. Du kommer få mönstra igen. Och det mönstringen säger, det gäller, eller hur? Mm. Okej, så här, det är taget. Tränar som en dåre fram till det där ska genomföras. Och blir uttagen 18 månaders tjänstgöring befälsutbildning i kustjägarna. Mm. Okej, det är 3 månader mer än jag hade räknat med. Ja. 15 månader kommer man inte undan med om man liksom så att säga har tagit studenten. Men okej. Och så var det bra med det. Så kommer efter ett tag ett nytt besked. Ändrad 10 månader som maskinist i kustartilleriet.
Nej, vad tråkigt. Vilken stor skillnad. Och då är det någon som har surnat till längs vägen.
Då är det ÖB som har surnat till. Ja. Därför att jag hade en granne på landet som var militärläkare.
Ja.
Och som var med vid det här tillfället. ÖB ville ha direkt besked om hur det gick med den här mönstringen. Mm-hmm. Och så säger han uttaget 18 månader i kustjägarna. då kom det ut en general och ställde upp alla läkarna och skällde ut dem, då inklusive min granne. Mm-hmm. Och militärläkare är ju inte såna där som faller i fögan för gradbeteckningar hur som helst. Va? Mm. Så de sa att vi sysslar inte med politik, vi sysslar med medicin. Vi mäter kilopond, äggvitehalt i piss, muskelstyrka, syn, intelligens och sånt. Och detta är resultatet. Men då, det är nog enda gången en överbefälhavare har lagt sig i en enskild värnpliktig placering. Och hur som helst, 10 månader som maskinist, då ringde jag till den där kommendörkapten så ni fuskade. Mm. Vi hade ett avtal, ni bröt det. Resultatet skulle objektivt tillämpas som det blev. Att skicka mig 10 månader som maskinist i slöseri med försvarets och mina resurser, det är fusket, så det, då blir det inget.
Men hur tror du nu att den här återinförda värnplikten kommer ha för effekt på generationerna framöver och det samhället vi har idag?
Ja, alltså det kommer ju, jag tror att det kommer bli väldigt trögt i början. Och sen är det ju det att det är en sån liten del av årskullen som åker in. Alltså när, på min tid så var det ju så att alla åkte in i lumpen. Och så var det kanske 1 på 100 som vägrade eller någon som lyckades snacka sig loss. Det fanns ju historier om att man skulle säga att man var homosexuell eller något sånt så skulle man slippa. Men det var bara enskilda historier. Alla gjorde lumpen. Och det tror jag var väldigt bra. Jag tror att det hade varit fantastiskt med ett sånt system idag när vi har så stora kulturskillnader mellan vissa förorter och andra förorter. Mm. Till exempel att alla får träffas i lumpen och ha en gemensam sak.
I år har vi även riksdagsval och politikerna kommer göra allt i sin makt för att försöka vinna. Ja. Vilka tror du vinner?
Inga. Jag tror att det blir ungefär som nu med mycket små förskjutningar och sen borgerlig regering med Sverigedemokraternas stöd. Kanske. Så vida inte Kristdemokraterna åker ut. För då blir det då vinner så att säga vänstersidan över den allianssidan.
Tror du att det finns en stor risk för att de åker ut?
Ja, de ligger under 3%, nere på 2 någonting ibland. De har en partiledare som inte tycks ha någon förmåga, vilket jag kan förstå, att väcka folks entusiasm. Så visst, det finns en sån risk att Kristdemokraterna åker ut och då blir det fräckaste laget för den återstående alliansen att att ta till Sverigedemokraterna och säga ja men vi är ju störst med Sverigedemokraterna.
Mm. Miljöpartiet, vad händer med dem?
De har större möjligheter att klara sig därför att de har en kamrat 4% där, och ligger de risigt till så är det ju både sossar och vänsterpartister som röstar på dem. Mm. KDS, eller KD som det mera heter, har ju inte riktigt det läget att, så vidare inte det går väldigt bra för Moderaterna, så att de har en mycket hög opinionsnivå, för då har man mera råd att slänga iväg sin röst på KD. Men ligger KD kring 2% så är ju risken stor att man gör det i onödan. Mm.
Vilken politiker har bästa stilen?
Sämst klädda är ju traditionellt miljöpartisterna. Det kan ju ha att göra med lite det där bohemiska draget som jag talar om när det gäller journalister. Att det är en alltför uppklädd miljöpartist skulle inte väcka sina anhängares entusiasm. Det skulle slå åt fel håll. Gösta Bohman är på det sättet det motsatta exemplet. Mm. Jag får backa lite tiden för att hitta något som man ser framför sig tydligt. Ja. Han är klädd som en gentleman. Mm. Mycket traditionellt. Sådär. Men det tilltalar ju hans väljare. Mm. I dagens läge är de ju lite, ser ut som direktörer. Alltså. Det är väldigt små skillnader mellan dem. Kvinnorna har det ju enklare. Annie Lööf är snyggast klädd av tjejerna.
Mm.
Reinfeldt var snyggare klädd än de andra partiledarna. Kristersson har inte tänkt så mycket på hur han ser ut. Det är en vanlig kostymnisse liksom.
Han har säkert även fått hjälp av någon i hans närhet att nu behöver du köpa en blå kostym.
Ja,
nu är det dags att byta upp sig till en grå.
Partisekreterars och andras jobb, antar jag.
Ja.
Nej, det är ingen som sticker ut där. Det är, som sagt, det är enklare för kvinnor. Annie Lööf är snyggast klädd.
Mm. Men till beteende då?
Stefan Löfven är ju lite löfs sådär. Men det tror jag också ingår i hans stilmedvetande. Vi har ingen sån där med gentlemannaideal som Gösta Bohman, Ulf Adelsson, Carl Bildt. Man hamnar ju på lite högre ut om man ska söka efter stil. Jag tror att Annie Lööf vinner det här också. Hon har ett mer naturligt, vänligt sätt att uppträda än de andra. Hon är lite skämtsam och sådär.
Positiv framåt, ja. Nyfiken.
Mm.
I din skrivperiod här nu då, nu skrivs det på framöver och sen påbörjas resorna till de här bokmässorna runt om.
Mm.
Du påtalade även att du pratar flera språk.
Mm.
Vilka språk pratar du?
Engelska, tyska, franska är tillräckligt bra på för att liksom prata på bokmässa.
När du reser, har du några speciella rutiner? Hur ser det ut nu? Nu ska Jan Guillou till bokmässan i Hamburg. Vad händer där hemma då? Hur ser rutinerna ut? Förpackning, resande?
Om jag skulle åka ensam så packar jag själv på en kvart. Jag har gjort det så många gånger. Börjar med att se till att alla såna här rakapparatsladdar och sånt finns med. Så att
kittet är klart.
Ja, man ska inte behöva jaga ut och köpa tandborste och sånt där.
Nej.
Utan toalettartiklarna kommer ner först. Sen kommer det som har, vad har med arbete att göra? Vilka PM ska jag ha med mig? Vad är förberedelsematerialet? Så ligger nu har portföljen packad.
Mm.
Och vad är det för väder? Ja, det är höst och det är regn i Hamburg. Då blir det två par skor för dagsbruk och för kvällsbruk. Lite robustare dagsbruksskor då. Alla mina skor är engelska.
Mm. Finns det något speciellt märke du går på när det är kopplat till skor?
Ja. Det finns det. Crockett & Jones.
Mm.
Och med de två skorna så har jag det klart. Och sen behövs det någon, är det någon storartad middag? Nej, det är det nästan aldrig med i författarsammanhang. Utan då har jag ett par kavajer och ett t-shirt, skjortor utan slips. Jag behöver inte ha slips som författare. i något sammanhang.
Nu har vi då, vi har fått ner de här sakerna. Hur ser bagaget ut? Är det matchande?
Nej, jag har, en mycket gammal läderportfölj. Pilotväskomodell fast i älgläder, så att den är ljus, inte svart, va? Den är mycket patinerad på det sättet, elegant, ja.
Så då är det mer, du går mer på den väskan, det är din weekendbag.
Ja, där framför en, där kan jag, om det är en kort resa till Oslo exempelvis, så kan jag lägga ner, om jag då reser i en kavaj, så kan jag liksom resa med handbagage. Mm. Vilket är en fördel, för att man inte blir av med ett bagage också när man ska. Ja, eller om en fru packar, och det gör hon ofta om vi ska någonstans, och börjar förbereda sig en dag i förväg och sånt där. Mm. Och lägger ner stor ansträngning på det, och vi har då med oss för mycket kläder, men vi kommer inte att sakna någonting.
Något annat som är intressant. Enligt ett riksdagsbeslut från 1974 kan svenska ordnar bara ges till utländska medborgare eller statslösa som har gjort insatser för Sverige eller svenska intressen. Den enda undantaget är att kungen sedan 1995 kan tilldela Serafimerorden och Nordstjärneorden till medlemmar av svenska kungahuset. Ska vi införa statsordnarna igen?
Ja, alltså det är ju ett billigt sätt att hedra folk. Nu, vi har ju en del små belöningar, och sen har militären infört lite medaljer, vilket jag tror är Hamiltons förtjänst.
Hamilton har ju fått en medalj eller orden för
varje bok.
För väl utförda gärningar i varje bok. Mm. De här har även förstått att en vinkällarligan även var stal för dig tidigare.
Men de fick jag tillbaks. Jag klagade på till vinkällarligan och sa att det där var ett oskick. Att ni själv vin, det kan jag förstå, för att det är ert yrke, ni tjänar pengar på den saken. Och där finns en professionell angelägenhet. Men de här medaljerna som jag har under många år besvärsläpat ihop, de har ju betydelse och värde bara för mig. Ja, så det där tycker jag var ett mycket olämpligt uppförande. Det höll de med om att skicka tillbaka.
Vad trevligt. Var finns de idag?
Ja, de finns på sin plats i badrummet på landet.
Är samlingen komplett av Hamiltons medaljer?
Det finns en medalj av alla Hamiltons som inte var möjlig att få tag på, vare sig som kopia eller original. Och det är den palestinska hederslegionen. Den finns i så få exemplar. Och de som ännu har fått den är naturligtvis angelägna. Behålla den i familjen eller eventuellt själva. Det här är mycket lustig psykologi kring det här. Därför att jag minns när jag skulle ha tagit på några finska medaljer. Kollega Stålhanske och Hamilton fick något sånt. Och de hittade jag i en tobaksaffär i Helsingfors i en hög. Där jag plockade åt med det jag ville ha och betalade 200 lappar. På Bukowskis kan man för några tusen lappar inhandla exempelvis en hederslegion. Mm. Bundesverdienstkreuz har jag också köpt den vägen. Men sen kommer storyn om Victoria-korset. Jag var i London och min hustru hade hittat Londons främsta medaljaffär. Mm. Och jag tänkte att nu ska jag i god tid ordna det här till omslaget. Och nu är jag ändå här. Så jag vandrar in i en affär med mycket hög svansföring, om man säger så. Mm. Expediterna iklädda jackett. Och jag säger ungefär, jag förstår att man skulle kunna införskaffa ett Victoria-kors här. Absolut, sir. Ska det komma från en särskild epok? Eller är det från någon typ av person eller så som ni söker? Mm. Ja, så ja, där har faktiskt inte... De ser likadana ut, eller hur? Ja, de har exakt samma utseende. Mm. Very good. Ja, då har det ingen betydelse, för jag behöver bara Victoria, alltså själva medaljen, för att göra ett bokomslag, och konstnären vill gärna arbeta med ett original. Säger han. Inte på något sätt för att jag vill vara impertinent, sir, men med tanke på det syfte ni angav så kan priset möjligen te sig något högt. Det tror jag inte ska vara något problem. Jag antar att jag kan betala med ett Eurocard här. Certainly, sir. Mm. Och sen går han iväg och så går han tillbaka och så lägger han upp ett Victoria-kors. Och så, and that would be 13,000 pounds, sir. I see your point.
Men Victoria Korset hänger där hemma.
Ja, do you by any chance provide replicas of the Victoria Cross? Certainly, sir. Sen drar han ut en låda, dask, och då ligger en kopia som ser likadan ut. Och, då, och hur mycket kostar den? That would be £4. Och sen så går jag iväg till The War Imperial Museum. Och där finns en särskild hall, Hall of the Victoria Cross. Och efter en stund studie där så kom jag fram till Victoria-korset kan inte, har aldrig delats ut till några allierade som har ju arbetat i samarbete med brittiska försvarsmakten, utan bara till personer inom the Commonwealth eller de brittiska försvarsstyrkorna. Så det kan inte vara det. Han kan inte få Victoria-korset. Jävlar. Tillbaks till samma affär och så förklarar jag dilemmat. Och frågar, okej, vad är det näst finaste? That, sir, would be the Distinguished Service Order. Very good. Do you provide replicas? No, sir. Unfortunately not. Not in this case. Så då fick det bli en original och det kostade £5,000. Så att jäklar, alltså engelsmän håller reda på det här. Navy Cross skulle inte kunna finnas på en marknad. Mm. För den amerikanska familj där någon har Navy Cross, då hänger det på väggen hemma för alltid.
Och det är ingenting man gör sig av med.
Nej, och Rysslands hjälte, samma problem. Mm. Men där, genom olika filminspelningar, så har jag lyckats få ta på.
Men om vi då säger att det finns någon där ute som har palestinska hederslegioner liggandes av någon anledning, så gör de bäst i att kontakta podcast@stilsamtalet.com, så ska vi se till att den kommer fram.
Det kan bli en intressant prisfråga.
Det kan bli, för det känns som att du vill ha en komplett samling.
Ja.
Det är också precis som du säger, det är det absolut enklaste sättet att belöna medborgarna.
Mm.
Och att man har valt att ta bort det, det är för mig en gåta.
Det var ju jämlikhetsåren, 60-tal och sånt där, va? Man kunde tycka att det var lite larvigt. Det tillfaller i regel överklassen. Det var ett socialdemokratiskt Sverige.
Yves Saint Laurent sa en gång, fashion fade, style is eternal.
Ja, mode, det är ju förändringarna i arkitekturen, så att säga. Stil handlar ju inte enbart om kläder, utan det handlar ju om uppträdande.
Ja.
Och stil när det gäller mode präglas ju också av att folk vågar avvika. Modesförändringar har ju ofta att göra med kul avvikelser och sådär.
Har du fallit för någon modetrend någon gång? Veloren har vi ju kommit fram till att den missar du.
Nej, den passade inte mig. När jag gick i gymnasiet och inte hade fått vare sig någon vänster- eller journalistidentitet att leva upp till, så tyckte jag nog att det var rätt häftigt ett tag med, heter det plastrong, alltså istället för slips. Så att jag körde med det som en liten personlig avvikelse där. Jag har ingen kvar, så vet jag.
Har du någon gång känt dig över- eller underklädd?
Ja, visst. Och jag vet inte vilket som är värst. Kom i smoking till en middag där det inte var smoking en gång. För jag tog, det var så självklart att det skulle vara... Men nej. Och det var en mycket mer avspänd tillställning än så. Så att det var folk utan slips och sånt där till och med.
Hur blev reaktionen när Jan Gio glider in i smoking och de andra är ledigt klädda?
Alltså, jag får be om ursäkt. Och sen får man, det är inte läge att kunna byta längre. Man är ju borta.
Mm.
Så det var bara att försöka ta det med gott humör. Men det var inget kul. Jag har en rolig historia om hur jag överklädde Hamilton en gång. Därför att jag var och intervjuade hertigen av Hamilton. Alltså klanledaren.
Mm.
Chef för alla Hamilton i världen. Och han har middagar som alla hertigar. Och jag sa att då kommer han att bjuda den här fiktiva gestalten, som ju ändå är världens mest kända Hamilton, sedan till en sån middag. Och då hade jag undersökt hur Hamilton skulle ha förberett sig, nämligen militärjacka, överdelen förstås, och sen kilt i rätt Hamilton-stuk. Då visade det sig att Den här hertigen säger, nej, jag är den enda hertigen i Skottland som inte kör kilt. För att vi har så mycket utländska gäster och sånt där. Utan vi kör vanlig smoking här. Mm-hmm, så, ja. Så intressant, för nu kommer er gäst, kommendör med hustru Hamilton, ner för trappan här. Och båda har då med stor ansträngning fixat fram grejerna. Så nu kommer de ner här efter konstens regler och kommer alltså att möta er, alla er andra i smoking. Vad händer då? Busenkelt, säger han. Jag har ju grejerna uppe på rummet. Så att jag bara kilar upp och det går på 5 minuter. Pang, så är jag ner igen i samma outfit. Där var det ingen tvekan om stil och vad som är rätt eller fel, hur man gör.
När kände du dig som allra stiligast? Den 22 oktober 1973 anhölls du tillsammans med Peter Bratt, Håkan Isaksson och Ove Holmqvist. Och kort tid därefter, den 4 januari 1974, döms ni till 1 års fängelse var. Jag har hört dig tidigare beskriva att det var bra att du hade journalistbakgrunden, för du har ju intervjuat många av de här förbrytarna som har suttit på fängelserna. Och genom det kunnat tillskansa dig mycket erfarenhet och kunskap kopplat till hur ska den här tidningen, eller tiden, bli här inne. Sen var det ju vänstertid, så att jag tror att även där var väl fängelset kanske lite mer humant än idag när det är väldigt mycket höger.
Nej, det är sant att det är mycket höger idag. Men för det första så hade jag i intervjuer med sådana som Svartenbrandt och Tony Rosendahl, som där berömda Kumlarymmer och annat, fått en ganska ingående och intressant instruktion om hur man klarar isolering. Och det går ut på att för det första upprätthåll all personlig hygien. Det är intressant att de här talar verkligen av erfarenhet. Att vara mycket noga med den saken. Bädda sängen, gå upp. Sysselsätt dig, läs eller skriv. Använd motionstimmen till från första till sista svettdroppen. Varje minut av den. Och återigen, duscha efteråt. Ligg inte. Ät inte för mycket. Tröst ät inte. Skicka ut all extra käk. Och bädda sängen. Håll snyggt i cellen.
Så att du kan säga att den uppfostran som du har haft har varit även dig till gagn i fängelset.
Jo, det kan man säga. Men det viktigaste i fängelset var, förutom de här instruktionerna från erfarna fångar, ju vetskapen att jag är här som politisk fånge. Jag är ingen pedofil eller våldtäktsman eller rånare. Jag är politisk fånge i Sverige. Alltså, det är hög status.
Ja,
det är väldigt exklusivt eftersom vi har så få politiska fångar i Sverige. Och vad som sen hände var att jag blev vald till högsta ledningen för fångarnas fackliga centralorganisation, som det hette då. På den tiden var alltså fångarna vänsterextremister. Jag är osäker på om jag skulle ha fått erfara samma hedersuppdrag i dagens när de är högerextremister. Och det betydde att de omedelbart öppnade mina kommunikationer, för jag hade alla restriktioner som fanns. Fick inte ta emot någon post, inte läsa några tidningar, ingenting sånt. Men i och med den här upphöjelsen så organiserar fångarna på Långholmen tillvaron, så att jag läser 3 dagstidningar och en del utlängspress och lyssnar på radio varje dag i alla fall. Allt sånt smugglas ut. Jag har en egen postgång vid sidan av censuren.
Och det där måste ju reta gallfeber på de som arbetade inne på fängelset.
Ja, därför att jag som en del i den psykologiska krigföringen, så i mina brev då, som skulle gå genom censuren, så diskuterade jag utvecklingen i detalj i det pågående oktoberkriget. Vilket jag omöjligt skulle ha känt till om jag inte... Så att de gjorde husrannsakningar i min cell med ett formella åklagarbeslut.
Åh, herregud.
6 gånger för att leta efter spår på till den här. Och sen räknade de ut att, trodde de, att det var toaletten som på något sätt var kommunikationens... Men det var det inte. Och då hittade de på att jag skulle till en särskild toalett som bestod av ett rum utan fönster, kaklade väggar och golv. Toalettstol mitt på och så stängd dörr. Och där skulle jag nu förrätta mitt tarv i sällskap med två fångvakter. De ledde in mig där och då sa jag att jag vet inte för vem det här är mest förnedrande, för er eller för mig. Men så här kan vi ju inte ha det. Jag har handfat, som ni vet, på min cell. Jag finner mig inte det här, alltså kommer jag då att leverera fekalierna på golvet. Varefter jag tvättar mina händer i ditt särskilda handfat som jag har. Så det är er uppgift, inte min, att
ta hand om det.
Ja. Det är då alternativet. Det andra är att vi kör som vanligt till båda parters förnöjsamhet. Och det tyckte de var ett alldeles utmärkt förslag.
En fantastisk affär kan man säga mellan de här. Ni gick vinnande ur det båda två.
Ja,
en win-win situation.
Ja, jo, så att jag fick gå på toalett som vanligt. Kommunikationen var från cellen ovanifrån, där man med en sytråd hissade ner en korg till ett av sådana där gammaldags fönster med galler som är skämtäckningar där man kan lyfta bort en glasruta, sträcka ut en hand och där kom korgen som jag drar in, och där är tidningar och sånt, och när jag är klar så går utgående post och tidningar och sånt tillbaka samma väg upp. Så fängelsetiden var på på många sätt mycket upplyftande, och alltså, alla deras restriktioner, förbud och sånt där var verkningslösa. Dels mot fångarnas samlade organisation och sen mot pengar. För att när jag kommer ut i min tårtbit, alla har sett den här tårtbiten där man motionerar, så har de då gått genom korridorerna och tagit bort alla anslag och allting sånt. För jag skulle inte se någonting.
Ja.
Och så kommer jag ut i en tårtbit och där står det en man, obetydligt äldre än, ja, 10 år äldre kanske, men jag själv. Ute i tårtbiten. Och det sitter en vakt där nere och ser oss. Men ser oss så att säga ändå inte. Förlåt, men det här måste vara något misstag. Jag får inte träffa folk och så. Nej, så är det, utan jag har ordnat det här sammanträffandet därför att jag tänkte att vi är förmodligen de enda bildade personerna på det här stället, så det kan vara trevligt att omgå oss lite på rast. Och för övrigt så bjuder jag gärna på middag ikväll. Jag hämtar min middag från Operakällan dagligen, så kommer den här. Och jag tänkte att vi skulle ha några anrättningar till kalv. Du lär vara intresserad av vin. Jag har hört talas om ett italienskt vin som heter Lacrima Christi. Jaha, så ja, det är från Sicilien, ätna slottningar, vulkanisk smak. Jo, ja, det är till kalv. Det skulle i och för sig gå alldeles utmärkt, men vad fan menar du? Ja, alltså jag har ju en dubbelcell. Så att, och där kan man ju duka lite trevligare. Och jag sa att, gud så frestande. En sån, vad trevligt, vad kul det här skulle vara. Äta middag med italienskt vin och operakällan var på Långholm, men det finns en hake. Jag har inte råd med den Expressen löpsedel som vi riskerar.
Ja, den hade varit fin annars.
Ja.
Gio i fängelse, mat från operakällan.
Ja, med knarkkung.
Ja, vi var inne på det här förut. Magdalena Ribbing lämnade oss under slutet av förra året.
Ja.
Som vi pratade om. De här direktörerna har ju lusläst det här.
Mm.
Men som den expert på folkvett hon var, lämnade hon ju också ett stort vakuum efter sig kopplat till vad som gäller etikettfrågor, till den gemene svensken vill ställa en fråga kopplat till hur ska man göra det här. Mm. De som inte har fått med sig det som barnspel. Vad tror du är anledningen till att intresset för de här sociala koderna har ökat så?
Det är en ökad rikedom. Innebär snyggare kläder, dyrare kläder i vart fall, som ju då i regel uppfattas också som snyggare kläder. Och redan där så finns det ju liksom en tendens mot att man också ska kunna så att säga bära upp de där kläderna. Och då förtars ju mycket av elegansen i denna förvärvade stil om man inte kan prestera en annan stil. Så måste det vara, skulle jag gissa spontant. Och som de här direktörerna som liksom pluggar Magdalena, nu har de tillräckligt dyra kostymer. Och de har lärt sig av varandra vad man köper de dyraste amerikanska skorna. Men så ska det där till, man ska bära upp det också. Och då får man inte göra bort sig socialt i sina fina kläder som man har lagt ner dyra pengar på. Och då blir etikettsreglerna plötsligt något att plugga.
Jag har fått några följarfrågor också.
Ja.
Här har vi en ifrån Oscar. som undrar om du och din hustru väljer att stanna hemma men ändå vill ha en fin middag bara ni två. Ni väljer alltså inte att gå ut på någon form av lokal på kvällen. Mm. Klär du då upp dig lite speciellt inför din partner på kvällen om ni ska ha någon bättre middag hemma vid?
Ja, om det är bröllopsdag eller någonting sånt att fira. Men, men inte om vi bara ska äta hemma. Det gör vi ju som folk gör mest.
Men om det är en bröllopsmiddag då? Hur är vi klädda då?
Ja, då skulle jag klä mig ungefär som om jag skulle gå ut på restaurangen och sånt där. Det vill säga, det är då snygg kavaj, italiensk. Snygga skor, ingen slips.
Trevligt. Samma Oscar har
en gång.
En gång
har vi ätit supé i smoking med motsvarande kvinnlig dress. Det berodde på att jag skulle åka till Hollywood, trodde jag, för att filmen Ondskan var nominerad till en Oscar. I sista stund så tog filmens regissör min biljett och gav den till sin hustru. Så nu är jag inte längre inbjuden till Oscarsgalan. Och att bara åka till Kalifornien och sitta på ett hotell där och se på tv, nej. Så då klädde vi upp oss och hade sent supé. Och det hade vår Oscarsfest här hemma.
Oscar undrar också här. Jan, du bär din ålder mycket väl. Är det så att din garderob har förändrats efter det att du har fått silverstänk i frisyren? Och har du några stiltips till oss nyblivna medelålders?
Ja, alltså midjemåttet förändras ju. Och det innebär att man får byta byxor då och då. Ja, av någon anledning så har jag kvar med en smoking som jag haft sedan jag var ung. Men den jag lyckas på något sätt komma i den i alla fall. Ja, det skulle inte gå i 10 kilo plus, men framåt maj så där. Jag kan haft tur med den där smokingen de gånger jag ska ha den.
Ja, men det är ju bra. Så att då kanske vi har lite tur här under början av sommaren och kanske får se Jan i smoking längs strandvägen. Vi har en annan här från Alexander Wiberg. Hur definierar du ett brett intellekt?
Ja, just som brett. Alltså att man... Det är ju motsatsen till nörd som är höggradigt specialiserad på något område. Hellre kunna lite om allting än allting om lite.
Rickard skriver, du har nästintill haft samma frisyr i 40 år. Det får mig att tänka på tidlöshet och undra lite över din syn på just tidlös stil.
Ja, frisyren är ju beroende på vad man har för hårtillgång. Män i min ålder får ju ofta ändra på den saken därför att de tappar mera hår än vad jag har gjort. Och så länge jag haft turen att inte tappa håret så finns det ingen anledning att ändra.
Nej, det är klart. Vinnande koncept ska man ju aldrig sluta med. Anna skriver, om stil är både utseende och uppträdande, kan man kompensera, låt oss säga, ett sämre utseende med ett artigt uppträdande?
Absolut. Därför att det är ju uppträdandet som vinner i längden. Ens uppsyn, det är den omedelbara kontakten. Den första sekunderna kanske. Och om det då följs av ett vinnande sätt så är utseendet redan kompenserat. Mm.
Jag har även fått med en fråga från min fästmö hemifrån. Där det är, jag har blivit uppfostrad till att vara artig mot alla. Att vara artig innebär även att man inte påpekar andras misstag. Eller om man själv får ett bemötande man inte uppskattar. Det kan vara sociala frågor man inte vill svara på, exempelvis. Väl ute i arbetslivet så insåg jag att denna goda uppfostran inte kommer till nytta alla gånger. Eller uppskattades utav andra. På exempelvis middag med kollegor. Var går gränsen mellan att vara artig och bara stryka andra medhårs socialt?
På ett mycket känsligt område, nämligen samtalet. Låt oss säga att festen sitter i ett gäng med tanke på den hårda ton som ofta kan prägla den yrkeskrets hon tillhör. Så skulle man kunna befara att vid något enstaka tillfälle yttrades ting om kvinnor som vore djupt nedsättande. Att då stillatigande ta emot det, där går gränsen, det får man inte göra. Eller om någon säger att man borde sätta upp en kulspruta på Öresundsbron för att hindra alla de här jävla flyktingarna. Eller någonting liknande. Så vid den yttersta vulgariteten så måste man dra sin gräns. Kanske till ett högt socialt pris då. Man kanske måste lämna tillställningen. Men det, där får man inte tveka. Man får inte låta de värsta grovheterna acceptera sitt sånt här sammanhang. Det är dålig stil.
Jag har även en annan kopplat till en av dina böcker. I Blå stjärnan beskrivs klädseln för kvinnor i yrkeslivet bland annat. Hur kan en kvinna klä sig idag för att få den respekten man förtjänar? Är det den mörkblå skräddade kavajen som gäller i yrkeslivet, eller kan traditionellt kvinnliga plagg ändå förknippas med kompetens?
Ja, ta en väldigt högt uppsatt kvinna i det svenska näringslivet som förra SE-bankschefen. Hon klädde sig så ärtigt som hon själv skulle ha sagt, tror jag. Som hon förmådde, och undvek just den där knytblustråkigheten som näringslivskvinnor ofta kan lägga sig till med. Att de liksom ska klä ner sig eller strikta till sig för mycket för att det liksom inte ser utmanande ut. Där tycker jag hon var ett föredöme.
Vi börjar nå slutet på vårt samtal, och det jag skulle vilja fråga, vem eller vilka skulle du vilja att jag skulle intervjua framöver i stilsamtalet?
Kring just detta ämne?
Mm.
Ja, Carl Bildt. Det blir han kommer att vara väldigt lik mig, lustigt nog. Gissar jag. Men han har i alla fall sina begrepp säkert välordnade på området.
Mm.
Om vi ska tänka åt andra hållet. Jonas Sjöstedt har en väljarkrets som klär sig i bästa fall som jag själv. Avspänt, är väldigt principiellt antisnobb inriktad. Hur mycket måste han kompromissa med? Han är ju samtidigt riksdagsman och partiledare. Så att genom att ha en så tråkig kostym som möjligt, som tycks vara ett vänsterledargrej. Alltså, man tänker på hans föregångare Hermansson och murarkillen, stora. Ja, hans företrädare i jobbet har kompromissat på det sättet att de klär sig i kostymen, ful kostym, kavaj och som sitter illa, så att säga. Hur präglar det honom? Och sen som riksdagsman så där, så har han ju motats in på väldigt mycket kungamiddagar och annat där stilkraven är höga. Har de lärt sig det the hard way, eller hur gick det där till? Och vad, känner han ångest eller bara förakt eller överseende med den borgerliga konvenansen, eller vad vi ska säga? För han måste kompromissa väldigt mycket, och det är roligt att höra hur han tänker då.
Vilken fråga skulle du vilja passa vidare till Carl Bildt?
Skulle du inte vilja oftare vara klädd helt i fritidskläder, eftersom du ändå för de flesta förefaller bekvämare? Eller är du fastvuxen i slipsen?
Som avslutande, vilka stilråd skulle du vilja ge en person som är i åldern 16-25, 25-45 och 45+?
45 plus, att inte försöka klä sig så att man ser yngre ut. Det var det enklaste.
Mm.
För det är ett fel som man ju ser ibland. Och det är ofta ett ganska uppseendeväckande fel. Alltså man ser ju genast om någon försöker klä sig som tonåring, fast är väldigt långt från tonåring.
Mm.
Det är ett fel. 16-25... har man inte så stora krav på sig, utan det är mest att vara ren och hel. I nästan alla sammanhang accepteras man som ren och hel utan några särskilda klädregler. Men på farfars födelsedagsmiddag så får man nog från 16 års ålder ta på sig en kavaj.
Sen kanske nästan vi kan återkomma till det som vi började prata om, de här gymnastikskorna. Vi kan väl på gemensamt, du och jag, Jan, försöka motverka att tonåringarna idag ska gå i gymnastikskor.
Ja, det är ju lustigt det där grupptrycket som det måste vara, därför att de skor som du och jag har är ju mycket bekvämare att gå i och håller längre och luktar inte så illa. Och i medelåldern så kan man gå fel åt båda hållen. Klä sig för gubbigt. Det är ju många, särskilt män, som gör det. Och det unga män kan ju ha den tendensen redan i gymnasiet. Alltså man hade ju klasskamrater som bar slips och portfölj redan som 17-åringar och försökte se äldre ut då, eller vad det kan ha varit. Men man ska försöka hitta sin ålder och inte överdriva att vara sig det ena eller andra hållet.
Mm. Och i och med det så skulle jag vilja tacka dig något oerhört för att vi har haft det här samtalet. Och det känns givande att jag fick uppleva den här naturligt artiga och älskvärda Jan-Guillou. Viss nervositet har jag haft innan jag kom hit, för du är vass som debattör. Men jag går härifrån med känslan och magkänslan om att det här är en naturlig artig gentleman som är oerhört älskvärd. Tack så mycket för att du har tagit dig tiden.
Tack själv och tack för det strålande vinet.
Och innan vi avslutar så vill jag också passa på att säga att glöm nu inte bort heller att gå in och följ stilsamtalet på både Instagram och Facebook för en stilare vardag. Tills nästa gång, ta hand om er. Hej då!
Hej då!
Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.